sak som jag funderar en del över som har börjat forma mitt jobb också en del. Och det är att där jag tidigare, till och med bara för något år sedan, i princip bara såg framför mig en så här vision om en bättre värld framför mig, där vi liksom har klarat våra största utmaningar och så vidare och vad vi behöver göra för att nå dit, så märker jag att mitt angreppssätt nu snarare är att fortsätta göra det till hälften, men också börja jobba med prevention. Alltså, jag tror på något sätt inte riktigt på visionen längre.
Alltså, vadå, att vi kommer klara det?
Nej, precis. Jag tänker att det betyder att jag liksom, någon del av mig har gett upp lite grann. Alltså skiten är redan här, så att säga. Och att då uteslutande ägna sig åt naiv optimism, det känns liksom inte så fruktbart längre.
Nej.
Och det här är ju också så här, det är både på jobbnivå, men det är också på individnivå såklart. Jag menar, samtidigt som vi nu ska flytta in till stan, så vågar jag liksom inte riktigt så här släppa taget om vår gård då. För vad händer om 5 år när det är ännu värre torka? Och man kanske måste odla sin mat själv för att kunna bli mätt. Eller? Jag kommer på mig själv när jag går ut med hunden så här. Att ja, kommer vi behöva bo under jord kanske för att stå ut med värmen? Och var på tomten kan man fixa det? Alltså, sådana saker. Och
jag är prepper mode. För du bor ju nu en timme utanför Malmö och ni ska flytta in till Malmö.
Vi ska flytta in till Malmö. Yes. Och jag är ju normalt sett en extremt optimistisk person. Jag ser ju knappt liksom mörka saker som jag har rakt framför mig. Jag brukar alltid vara optimisten i sammanhanget. Men jag märker liksom hur den här typen av tankar bara blir vanligare och vanligare.
Och nu också när du jobbar med omställningen, om du är en optimistisk person, så blir man ju per se en pessimistisk person. Känner du igen dig i det?
Hur menar du då?
Nej, men det är flera, som, det är flera som jag pratar med som jobbar med omställningen och har klimatkrisinsikt, som tidigare också alltid har sett sig som så här, the life of the party. Alltså den som alltid slår klackarna i taket och var optimistisk och körde på. Mm. Och nu blir man någon slags domedagsbärare som går runt med något stort kors och bara... Satan kommer, livet är över. Alltså så här, den är också ju svår. Ja. För man, kanske ett sidospår.
För man är ju en bärare av den kunskapen på något sätt. Samtidigt som man ju måste... gjuta mod och göra någonting positivt av det och så vidare.
Ja, det finns nästan inga liksom mer optimister än de, tycker jag, som faktiskt har klimatinsikt och jobbar mer och kämpar mer typ.
Nej,
aktivt.
Det har du väldigt rätt i.
Nästan lite naivt optimistiska kan jag känna ibland. Du sitter på all den här kunskapen och ändå så bara, vi kör en aktion till, vi gör det här, vi jobbar mot den här lagen eller för att det här ska gå igenom för att vi ska få en bättre värld. Alltså så att man hoppas in i det, men tittar man utifrån och från vad media skriver så är det liksom att det är en Greta etc. En hop pessimister som bara vill förstöra liksom, glädjedödare. Typ.
Just det.
Den är ganska rolig, den dissonansen också.
Ja, den
förlåt,
är sant.
Fortsätt.
Nej, men vad jag hade tänkt vi skulle prata om då, eller vad jag ville prata lite om, det var någonting som fortfarande hänger kvar i mitt huvud sedan flera år tillbaka, som kommer ett avsnitt av Lilla Drevet, där de då med sin svarta humor listade vilka egenskaper vi behöver uppfostra våra barn att ha nu när allting kommer gå åt helvete. Att vi inte kan jobba med så här lika behandlingsplaner och antimobbing och sånt när det är små krigsherrar som vi egentligen behöver bygga. Alltså att de som överlever framöver när vi så här...
Det är de som puttar bort andra från livbåten.
Exakt. När vi är olika folkgrupper som krigar om mat och skydd och så vidare, så är de som överlever de som inte har några problem att ta för sig, roffa åt sig, klättra överst i den så här, sociala rankingen och så vidare. Och det är ju en dystopisk bild kanske, men det får man ändå fundera lite över vilka olika så här, nya egenskaper som vi som människosläkte nu håller på att utveckla. För att klara av att också bli preventiva då. För jag tänker eftersom jag håller på att utveckla nya egenskaper här. Och jag tycker mig se andra göra det också. Så är det lite intressant att prata om. Jag menar, vi brukar ju inte visa våra bästa sidor när det är kris direkt. Och det Nej. Kommer ju väl bara att bli värre här mm. ett tag framöver. Tills det kanske också blir bättre, fast på andra sätt. Så min fråga till dig är helt enkelt så här. Vad är det för egenskaper som vi behöver utveckla?
Jag tror man måste utveckla mod. Alltså det här som det pratas om resiliens, som inte är så stort i Sverige skulle jag säga. Alltså så här, men som man, resilient living pratar man ju mycket mer om internationellt.
Mm, vad är det då? Berätta. Och,
alltså att vara resilient är väl att kunna motstå just krig. Och, alltså jag måste nästan kanske söka upp ordet resiliens på Wikipedia, vad det står för. Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Så det är väl just den här förändringsbenägenheten. Men en resiliens, man kan ju prata om det också typ som att så här, växter som växer mellan trottoarstenar liksom, är resilienta, för de lyckas växa även där man inte ska kunna gro. De hittar vägar liksom ändå. Så titta, ser väl jag ganska mycket på resiliens. Att liksom att man, att om man bygger ett regenerativt liksom jordbruk så klarar det liksom flod, alltså flooding och andra. Alltså det är resiliens mot påverkan. Alltså mycket av det som vi har gjort idag är ju liksom envägs på något sätt. Vi gör det och så funkar det inte längre. Då brakar det liksom lite ihop. Alltså så här, det är liksom ingen riktigt bra grund kanske. Där tänker jag, har jag tänkt jättemycket på så här, hur vi i Sverige som är ganska så här skyddade har ganska, alltså vårt system är liksom utbyggt, alltså skyddsnät är utbyggt, vi har liksom värme och liksom, de flesta av oss har tak över huvudet och så vidare. Vi är liksom inte vana vid att ha det så jobbigt, så vad händer då när hetta kommer eller översvämningar och vi måste liksom ta i, blir vi då lite som man kan tycka nu, kan jag tycka, när det är så här, åh, det är liksom köer på Arlanda, vi får inte flyga, du vet, så här, då låter man lite som så här bortskämda barnrumpor, alltså så här. Medan jag tänker att folk som är vana att leva på ingenting och koka soppa på en spik liksom kommer
ha det lättare. Lite, ja, men det där har du så lättare rätt
liksom, så här. Och det där tycker faktiskt, jag är...
Precis, jag pratade med min pappa om det häromdagen. Ja. Alltså att han är 82 och har ju på något sätt, han kommer från, jag ska inte säga armod, men han flydde till Sverige från Estland med sin familj när han var 3 år, som född under kriget, och sen har då hans liv växt och utvecklats i takt med då att världen har växt och utvecklats, och ingen generation har ju upplevt liksom den förbättringen, så här konstanta förbättringen Nej. Av livet som de på något sätt.
Nej,
så jag sa det liksom att det är ju förmodligen sista generationen som kommer att ha varit med om det. Alltså för att vi kommer ju troligtvis vara med om en del skit här innan vi dör. Men ännu värre är det ju för våra barn då. Och det klarar man ju knappt av att tänka på vad det är för framtid som de kommer att behöva gå Nej. Igenom. Men du har ju så rätt i det liksom, för vi lever ju i sånt sjukt överflöd liksom. Med...
Ja, eller bara det här som det pratas om att så här, man ska, jag tror vi har pratat om det förut, jag följer ju vissa, inte kroppsbyggare, men som naprapat Jonas på Instagram, som är så att man ska röra hela kroppen.
Vi pratar ofta om
honom. Ja, men det finns någonting... men det finns någonting, utan att han vet om det, så finns det nog väldigt resilient i hur han arbetar och tar hand om sin kropp. Sen är det klart att han, det är hela hans liv, så han har tid att göra det flera timmar per dag. Men det finns någonting som jag tycker är spännande i det. Och det handlar ju också då om, eller som vi har pratat om också, vinterbada till exempel. Är liksom att man utsätter sin kropp, att så fort vi höjer värmen, så fort vi är lite kalla liksom, eller vi sätter på oss en tröja så fort vi fryser lite, eller tar av oss en tröja så fort som möjligt.
Men
fast
tänker
vi liksom
du då att
härdar
vi...
inte kroppen liksom i det.
Tänker du att vi skulle egentligen då teoretiskt kunna härda oss nu för det som komma skall? Alltså att man sätter sig själv i någon sorts armod?
Ja, men jag tänker att mycket handlar väl om det. Det pratar man väl ganska mycket om, att de som ställer om nu, alltså vi som slutar kanske flyga, eller om man börjar äta annorlunda och så vidare, att det kanske det är såklart en inspiration och att vi är sociala varelser, så att vi smittar varandra i det. Mm. Men den stora förändringen kommer ju inte om du som individ gör jättemånga förändringar. Alltså det sker inte tillräckligt snabbt. Det är hela den diskussionen som hela tiden tas upp. Ju så här. Individualistisk kontra system. Och ju, alltså båda behövs ju. Men egentligen är det ju en droppe. Alltså man kan ju se det som att det är en droppe i havet om jag inte flyger eller inte. Men att det mer handlar om att vi också övar oss i att redan nu gå ner på... liksom gå in i en annan slags livstid. Livsstil menar jag. Så det finns ju en viss resiliens i det. Men det tänker jag jättemycket på med mina barn. Så här. Vad ger man dem? Och hur mycket får de stå emot? Och man, så här, man, det är, vi lever ju verkligen i ett svenskt samhälle också. Där barnen är som slags kungar. Jag ska inte säga att vi är söndercurlade. Jag tycker det är fint att vi tar hand om våra barn och så på det sättet. Men ibland upplever jag också att vi kanske inte riktigt vågar säga nej till våra barn. Och då blir det ju lite det här att det är ganska mycket så här björntjänster. Och så vill man ju själv. Så här, alltså mina barn skulle ta bussen nu ut till några kompisars landställe. Och jag skickar skärmdumpar på vilken buss de ska ta. Och du vet, så här, är så orolig. Och de var typ så här, ja men lägg av, hej då, nu drar vi. Alltså så här, att man liksom... Det där måste de ju också lära sig att reda ut liksom, på något sätt. Så här. Du vet, vi ringer och skaffar jobb till dem eller frågar jobbet varför de är elaka mot dem. Eller så här. Och jag ska inte säga att det bara är så. Men där finns det ju också någonting alltså, i samma sak som i en själv. Det var ju för några år sedan så var det en sån... miljonärer som testade att vara hemlösa, hur skulle de lösa det då liksom? Och då var det, jag kommer ihåg en engelsk variant av det där, så var det en man som var så 25-30 som var så här, entreprenör och mångmiljonär liksom. Han var så här, men jag kommer klara det här och jag ska sälja blommor och så vidare. Så var han i London och så gick han, bestämde sig för att jag ska gå ut utan, för han hade inga pengar liksom, jag ska gå ut utanför stan där de har de här partihallarna med alla blommor, och så köper jag blommor och så går jag in och säljer dem, då kommer jag få pengar, då kan jag ta in på hotell och så vidare. Man glömde ju bort hur det var att bara sova in i stan när folk liksom pissar på en typ, eller sparkar på en, eller bara osäkerheten att ligga mitt på gatan och liksom blunda. Och så sover man dåligt, och så gick han hela vägen ut och så lyckades han övertala någon att få köpa blommor, men sen kunde han ju inte sälja dem någonstans för han hade ju ingen permit liksom. Så poliserna kom ju och sjösade bort honom, och det tog ju för honom, alltså han var helt knäckt efter så här, du vet, 23 timmar efter utan mat och vatten liksom. Och här är det så här, våra barn, eller liksom våra barn, jag bryter ihop, jag inte har wifi liksom på en kvart, alltså typ den. Men resiliens då, resiliens, mod, är... resiliens.
Sen funderar jag lite på tålamod.
Ja, och det är lite... herregud, då är jag körd.
Ja, men precis. Det är just därför som jag tänkte på det när jag tänkte på dig och mig. För att vi har ju lite dåligt tålamod på ett sätt, både du och jag. Eller framförallt vi har dåligt tålamod med hur långsam den här utvecklingen går. Vilket också präglar kanske vilka människor vi klarar av att umgås med och så. För att så här, vad kan man ducka för, vad måste man säga och så vidare. Och den tycker jag också är väldigt intressant. Och då tänkte jag också på det så här, kopplat till det, att man, det är också så att man kan inte utgå från att man själv har rätt heller. Så att om tålamod är en egenskap, så tänker jag också att det är viktigt att så här, hålla tyst när man faktiskt inte vet.
Men är det snarare diplomati då, än tålamod?
Nej, men jag tänker kanske att det är två saker, men att det är två sidor av det. Att det ena är ett tålamod med att saker inte går så fort som man önskar. Eller att människor inte beter sig så som man riktigt önskar och tycker att de borde. Alltså, man har ju en otålighet i att man vill att det här omställningen och sådär ska gå fortare. Men sen så kan jag också så här tycka att... jag vill vara ödmjuk för tanken om att jag kanske faktiskt inte heller vet bäst. Och att det är lätt liksom att man så här kör in på sitt spår och pratar om dess utveckling så som man själv tycker att man vill se den. Men sen så händer det ju så mycket saker, och det finns så mycket smarta människor som vet så himla mycket. Så att ibland tänker jag att man kanske också tar ett utrymme som man kanske inte riktigt förtjänar. Och det tänker jag att alla behöver tänka på. Att Men det kan ju vara så här att så fort man har, tycker att man har förstått någonting som har med det här komplexa som håller på att hända att göra, så tror jag man tenderar till att liksom prata väldigt mycket om det och liksom köra in på vissa spår så här, att nu gör vi på det här sättet, nu hittar vi en metod och så ska vi till exempel mäta då, men som globala målen eller något liksom så här. Nu kör, men och att när man då har så här investerat sina tankar i att förstå den modellen och dundra på och bygga sitt liv utifrån eller sitt företag eller vad det kan vara runt den modellen, så måste man ju också hela tiden vara öppen för att men det var inte heller helt hundra. Alltså vi måste hela tiden vara öppna för att det faktiskt finns andra perspektiv eller nya saker som vi inte kände till, som man också måste ta hänsyn till och så vidare.
Men handlar inte det snarare då om att, alltså det kanske handlar om dels att hålla emot med folks omställningsvilja eller benägenhet. Men jag tänker det som du gick in på sen kanske snarare också handlar om att allting går så fort nu, det är så olika. Så att jag tänker att vi måste testa en massa saker, men vi måste också väldigt snabbt vara benägna på att testa någonting nytt efter det. Alltså det har jag ju många nu som är lite så här, nästan skäms lite och är så här, ja, för vi köpte ju en dieselbil för det var det som staten sa för 5 år sedan att det var det man skulle göra, typ att det var bra liksom för miljön på något sätt, och sen ändrades det, alltså så här att vi har olika delar och olika förmågor, men det, alltså så här att jag vet inte, jag tycker att jag är ganska bra på det, typ så här, ja, jag har rest en massa och släppt ut en massa. Men det var då, jag kan liksom inte göra någonting åt det nu. Nu vet jag bättre och då gör vi så här på något sätt. Alltså, så
men precis.
För att det händer ju så mycket, så jag tänker också att nu är kanske det allra bästa att satsa på elbilar. Men om 2 år kanske det ändå kommer vara cykling som gäller. Alltså, så här, men också att det handlar om att liksom omställnings... Att man inte kan hoppa över vissa delar i en omställningstakt alla gånger utan att... Vissa grejer som kan te sig onödan med facit i hand kan vara det som ändå gjorde att man kom längre på vägen senare. Förstår du vad jag menar med det?
Men då pratar vi ju om flexibilitet också.
Ja,
då,
det gör kanske. Vi.
Och sen öppenhet för öppenhet för att se saker på nya sätt. Ja, prestigelöshet kanske det.
Ja, någon slags prestigelöshet.
Mm. Men att inte, alltså förmågan att erkänna att man inte vet, det kanske det jag är ute efter. För det, jag minns liksom för länge sedan så läste jag någon undersökning som gick ut på att man hade intervjuat en massa människor på företag om så här, vilka som får talutrymme på möten och vilka som anses som smarta och så vidare. Och då kom man fram till att människor som uttrycker sig kritiskt oftast anses som de mest smarta. Och det vet man ju liksom att man har suttit på många sådana möten där det finns liksom de här personerna som bara säger det där går inte, eller det där har vi gjort, och hänvisar till liksom tidigare erfarenheter eller vad det kan vara för någonting. Det är motsatsen till den egenskapen då, helt enkelt. Motsatsen till liksom kritik bara för att, utan någon form av prestigelöshet i förståelsen av att ingen vet allt, utan man kan alltid lära sig någonting nytt om det här. Är det det vi säger då?
Ja, men det tror jag. Jag tycker att för mig är det en nyckel. Alltså så här, jag sållar, eller liksom, jag kategoriserar nog människor jag träffar just nu via att när det är folk som är så här, vi jobbar med det här, jag gör det här, men jag vet inte. Alltså så här, jag kan inte riktigt svara på det. Jag är så här, det är vad jag tror. Alltså så här, folk som är liksom lite liksom angriper sätt på det, eller som när man pratar. De litar jag mer på, för att då tycker jag att det känns som att de har förstått komplexiteten någonstans.
Men alltså, folk många som pratar andra... som att de uttrycker sig att de massa med osäkerhet, är det så du menar?
Ja, men lite inte osäker som att man bara sitter som en liten mus. Nej, men precis, utan det kan vara allt ifrån så här, du vet, en snickare, så jag säger så här: "Åh gud, jag skulle vilja renovera det här på det bästa sätt, men jag vet inte riktigt." Och så säger någon så här: Men jag träffade någon snickare som var så här, ja men hur länge jag jobbar med det här? Hur mindre jag vet? Jag vet inte. Vi får öppna upp och kolla och sen får vi analysera och sen så här. Sen har du andra snickare som kommer in och säger så här, ja men det där är bara att riva upp heltäcksmattan och sen byter du ut bjälkraget och sen är det klart typ. Jag vet. Då är jag så här, okej, nej men det tror inte jag på länge. Eller så här, och sådana möter jag nu i jobbet och vänner och så vidare också som är så här, men Isabel, du har din syn att se på det här med klimatet och jag har min och vi jobbar på olika sätt, men liksom stänger lite dörren där. Då blir jag så här, ja men du har inte riktigt förstått komplexiteten på det här, för då skulle du inte säga på det sättet. Alltså så här.
Och där tänker jag på, jag berättade ju för dig att jag hade träffat de här två kvinnorna som jobbade på IKEA och som har gjort en utställning på Malmö museum om tillväxt. Och det var, de två var väl så långt ut på skalan av det du pratar om nu som man kan tänka sig. För de jobbar ju med att ifrågasätta allt hela tiden. De menar ju att vad vi än försöker ta oss an så gör vi det med gamla föreställningar om hur vi ska göra saker. Och det vi behöver göra är att så här, totalt frikoppla oss ifrån våra föreställningar om vad vi vet. Och sen bygga någonting totalt nytt. Mm. Och för mig som älskar den tanken så var de liksom... långt,
far out.
Alltså långt ifrån hur jag ens skulle liksom drömma om att våga tänka. Ja, det var så mäktigt alltså.
Ja.
Så att jag fick mig en hel del tankeställare. Men sen är det ju också sådär att ja, men det är ju länkar här också av olika saker. Alltså hela världen kan ju inte sätta sig och bara börja på ett vitt papper. Det går ju inte.
Nej.
Men det är bra att de gör det. Och sen så får någon annan tolka det de säger och liksom jobba på. Och så får någon tredje tolka det som den andra säger. Och så, ja, så att, men...
Jo, men jag tänker att vi behöver ju det som kallas för ankarpunkter. Eller, och det använder man ju alltid från förhandlingar till... det finns ju det som också heter när det gäller... det har jag tappat bort det, men ankarpunkter, det finns ett annat ord för det också som är ju liksom att du, det är ju lite som att så här, du vill ha högre lön och säger 35 000 eller din chef säger 40 000 och så säger du 30 000 för att du vill hamna på 35, alltså så här, man skickar ut
någon, inte att chefen säger 40 och så säger man 30,
nej förlåt, tvärtom. Det såg jag för alla. Nej, men, nej, men liksom att Greta, hon behövs på sin flank. Eller liksom genom att Extinction Rebellion finns och gör kanske extrema saker, gör att någon som jobbar på kommun faktiskt kan ta några steg till. För hon blir inte värst. Alltså, så här,
så att vi behöver alla olika roller.
Ja, vi har olika sina roller. Och det är extremt viktigt att veta. Vi har också alla olika roller inom sin tid. Vi kan alla göra vårt bästa, men vi har också alla sina roller inom... Alltså det pratar man ju mycket om i transformationsteorier. Så här, vem som börjar... Alltså, Greta sätter igång en rörelse, men sen behöver man någon som tar över efter det och gör lagar av det och så vidare. Eller liksom. Ja. Så att det den förändrings... Så de behövs ju sina extremtank. Eller sån här på Instagram, jag såg någon sån igen nu som var så här... Instagram versus reality. Och så ser du någon som står och så är så här, solnedgång... Och så liksom är det en sån
vacker... Jag såg en sån LinkedIn versus reality i morse som var rätt rolig också.
Ja, det är kul. Ja, men ni fattar vad jag menar. Och så var det ju typ när vi bodde på Bali hela tiden. Det var flera som var så här, gud, Bali är inte som på Instagram. No shit, Sherlock. Alltså, så här, och den lever ju hela tiden i, tycker jag. Alltså, så här, man köper den här tröjan och bara, åh, nu kommer jag se ut som Bianca Ingrosso. Så bara, nej, jag ser fortfarande ut som mig själv. Eller liksom, eller du vet så här... Jag fyllde år när vi var på resa, fick vi tips om någon så här jättefin restaurang som var så här thai-restaurang liksom. Och så gick vi dit och så bara, min dotter hade solsting så vi åt allting på typ så här 35 minuter och så var det en så här pad thai i lyxversion, så jag betalade så här 250 spänn för en pad thai som smakar precis som vilken pad thai som helst, men det var ett jättefint ställe och det var liksom people watching, men då var det också bara en så här massa modeller typ som var så här, vet, hade typ anorexia, så det blev så en misslyckad middag. Det var en bra födelsedag ändå. Men du förstår vad jag menar. Så här, man har en idé om att så här, åh, nu sitter jag på det här stället och det ska vara så fint. Så var det så här, den här typ liksom asiatiska maten som vi bara åt i en kiosk på vägen. Det var mycket godare och roligare liksom. Alltså, så här, men det var typ så här, bara för att det var min födelsedag så var det så här, nu ska vi gå på något fint ställe. Och så bara, men min familj gillar ju inte ens fina ställen. Vi gillar liksom picknick bättre. Så varför gör jag ens det här? Alltså så här, så jag ifrågasätter liksom allt sånt där från grunden nu. Vad är det? Ja, vad är det jag vill och vad är det jag, och det blir man ju också lite galen av. Det blir helt koko. Men det är också ganska kul.
Men okej, här kommer en ankarpunkt då i det här samtalet. När jag nu sammanfattar de här egenskaperna. Var det mod, det var resiliens, det var tålamod, det var flexibilitet och det var prestigelöshet. Var det så?
Ja.
Jag bara hoppas att det är inte bara egenskaper, det är ju färdigheter också. Jag bara hoppas att jag kommer slippa utveckla färdigheten att nacka en kanin, typ. Det är nog min värsta skräck.
Det borde bli vegetarian så är det löst.
Nej, jag skojar bara. Det är ju redan det, typ. Men jag menar när vi har torka. När vi har torka, tänker jag. Det går inte ens att odla, för allting är bara, du vet. Det finns ju inte ett regn här på hur länge som helst.
Jag tänker att haren
har inget att äta då heller kanske, så den finns ändå.
Så jag tänker igen att vi har olika roller, att det är så lätt att tänka att vi alla behöver vara den, men även i det samhället så behöver vi ha
jägare.
Alltså så här, ja, men jägare eller liksom sjuksköterskor. Jag kan inte tänka
en av mina
alltså
bästa vänner man... här ute är faktiskt en kvinna som har tagit jägarlicens precis. Så jag, det är bra.
Ja. Hon kan, ja, men precis. Rollen. Det är det, och det glömde vi kanske, men vikten av community.
Fast det är ingen egenskap. Det behöver man absolut utveckla. Och vet du vad? Jag tror att vi ska spara det till nästa vecka. För vet du vad jag vill prata om då? Då vill jag prata om det här. Har du sett det här liggande
stolen?
Nej.
Ligga med varandra programmet på TV? Nej.
Liggande kilometer, massa kilometer långa skyskrapan i Saudiarabien.
Ja, som de vill bygga.
Som de vill bygga. Den vill jag prata om. För där undrar jag hur de tänker kring att bygga communities i den långa, skyskrapan. Ja, det finns massor som jag tänker är spännande och som jag går igång på lite med den där. Men annat verkligen som jag funderar över.
Googla Earthships till dess. Apropå att bygga under jorden. Och så.
Finns det någon man kan hyra som bygger något sånt åt den?
Finns det säkert.
Ja, bra.
Måste rita i din community.
Chips. Jag ska. Men du, tack för idag.
Tack själv. Det här var mycket nyttigt.
Ja,
och trevligt
spännande
att prata. Ja.
Detsamma.
Heja. Hej. Ta hand om det. Jag ska öva på mitt tålamod nu. Hej då.
Ha det bra. Hej. Nasty boys, I don't